Hej, välkommen till dagens podd som faktiskt är en... det här är ett jubileum. Snyggt va?
Fan vad du har jobbat alltså.
Ja, jag har jobbat hårt för det här. Det är nämligen så här, dagens avsnitt är nummer 200 i ordningen, vilket för oss som har hållit på med det här är helt ofattbart. Och jag kollade historiken, det är nästan exakt på dagen 4 år sedan vi drog igång den här podden som ett litet hobbyprojekt. Och trodde väl knappt att det skulle överleva första avsnittet, men det gjorde det. Och till dags dato så har vi då producerat 200 regelbundna avsnitt. Det är ungefär ett i veckan. Dessutom har vi gjort 9 specialavsnitt med olika teman. Vi har gjort 65 filmer och nu också 5, snart 6 föreläsningar. Så vi har ändå varit hyggligt produktiva.
Det började ganska bra tycker jag, för att ska vi göra en podcast... Vad är det?
Ja, och så köpte vi en mikrofon.
En mikrofon och gratisprogram på nätet. Och sen, idén var ju att vi gör det här när vi, om vi får frågor. Ja. Om folk skickar in frågor så fortsätter vi.
Och jag kommer ihåg första gången, för du och jag hade ju en hel del föreläsningar tillsammans innan. Och då sa vi att vi hade ju inga frågor till första avsnittet, för ingen visste att vi skulle göra en podd. Då sa vi att vi plockar de vanligaste frågorna som vi har fått på föreläsningarna. Mm. Men sen ramlar de in i ganska... rask takt. Jag tänker faktiskt, jag har gjort ett litet, det kallas väl för potpurri eller någon liten sammanklippning, men så här lät det första avsnittet och sen några små episoder ur från de 200 avsnitt vi har producerat som vi har fått mycket kommentarer och likes kring. Så här lät det när vi började.
Okej, vi kör igång direkt tycker jag. Mixa, hur är läget? Är hon på bättringsvägen?
Äntligen är hon på bättringsvägen. Det var ju en riktig resa det där, men tack och lov så verkar det som det ordnar sig utan några bestående men.
Men ett eftersök, alltså på någon brungris. Du släpper i, vad var det, i havre, fullvuxen havre?
Ja, det var ju en påskjuten gris, en havreåker, och det var väldigt mycket grisar i den här havre.
Hallå, god dag, välkomna.
Hallå, så får skruva på min lite. Är vi med nu eller?
Ja, nu är vi med jättetydligt.
Kolla på staplarna, vi har fina staplar, Björn. Välkomna till Jakthundar och Jakt.
Du kommer ju över...
Varför försöker jag flytta micken här?
Nej, jag tror att det hörs. Vi sitter så nära varandra nu så att vi hörs genom båda mickarna.
Jag börjar om. Välkomna till Jakthund... Du kan klippa bort den nu.
Ja, välkomna till Jakthund och Jakt.
Nej, låt det vara skiten. Vi kör nu bara, vi har inte tid med det här. Kom igen.
Okej, det blir jättekonstig inledning här.
Men, skiter vi.
Det skiter vi.
Nu börjar vi.
Vi börjar.
Välkomna till Jakthund och Jakt.
Den allt enda... det som vi har sagt hittills, det får de lyssna på.
Den enda podden i världen som heter Jakthund och Jakt.
Nej, jag tror att det är en dålig idé.
På vilket sätt?
Jag tror inte man ska... Alltså, jag tror man ska... För det första tror jag att det är dödsvårt. Alltså, en bra... Gris. På andra sidan vassen.
Okej.
Okay. 100%, ser du? Kolla där.
Vi tar en liten... Ja, den är långt bort.
Ja, men den är stor som fan. Stäng av nu så tar vi den där.
Vi tar en paus, hörni. Hej!
Alltså, vi ber om ursäkt för uppehållet här, men jag såg ett stort vildsvin på andra sidan vassen, 500-600 meter bort. Så vi tog oss dit och då upptäckte vi att det var ett lika stort vildsvin, fast närmare. Och efter ett antal spaningsminuter kunde vi inse att de var inte åtföljda av kuddling av någon av de här. Och jag tänkte smyga mig närmare och då small det. Då använde veterinären en av sina Echo Strike och fällde en av de här galtarna, visade sig. Och det är inget märkvärdigt där vi jagar, men det som var roligt var att det här är mitt i en ungdjurshaga, så bonden har släppt ut sina ungdjur. Jag hoppas att vi har kraft att starta någon Instagramkonto eller någonting till den här podden, för att ni måste se den bilden alltså.
Fär så som att jag funderar på att skicka en fråga till den här podden Jakthundar och Jakt.
Ja, men vad fan.
Vill du höra hur frågan låter?
Ja, gör det.
Min unga vaktel jagar nu andra säsongen. Första året jagade hon ganska bra. Det sköts faktiskt en hel del dåvilt och något rådjur för henne också. Ja, det där var alltså små episoder från de här gångna 4 åren. det finns rätt många med mycket garv i, men ja, så är det. Men nu återgår vi till dagens ämnen. Jag skulle faktiskt i sammanhanget vilja säga så här. Någonstans under resans gång så bestämde vi att vi, jag tror ungefär efter 50 avsnitt, så bestämde vi att det här började ju bli lite tidskrävande. Det tog en del tid i anspråk, och då bestämde jag att vi skulle lägga över på den här betalplattformen som heter Patreon, som då är en plattform som man, ja, man säger, jag tycker att det är fel att säga att prenumerera, men det är det i praktiken innebär. Det är ju en plattform som helt enkelt gör att folk som inte är välkända, som Alex och Sigge som får in 100 000 på varje avsnitt ungefär, för oss lite mindre bemedlade då, så kan de som gillar att lyssna på oss helt enkelt stötta genom att bli medlemmar på Patreon, och då har man ju tillgång till podden. Så att jag skulle vilja rikta ett väldigt, väldigt stort tack till alla er som faktiskt följde med från gratisversionen som låg på Spotify och alla andra plattformar till att stötta oss på Patreon. För det är faktiskt ni som gör att vi fortfarande håller igång.
Ja, tack för det, för att annars hade det inte här gått.
Nej.
Det är ju ett halvtidsjobb till snart.
Ja, det tar lite tid, men vi har ju samtidigt roligt, men man kan ju inte...
Tala för dig själv. Kan jag få en snus, sorry?
Här får du en snus.
Tack.
Så det är om detta. Sen är det ju lite trist på sitt sätt att det här jubileumsavsnittet som skulle bli glitter och glamour och roligt. Vi lovade, eller jag lovade på Instagram och Facebook att vi skulle ta upp den här jädrigt tråkiga sjukdomen som nu har kommit till vildsvinen utanför Fagersta, som heter ASF eller African Swine Fever. Svinpest allmänt kallat. Och det där är ju någonting som jag som veterinär fick lära mig väldigt mycket om när jag läste för många herrans år sedan. Därför att redan då var man ju livrädd att det här skulle dyka upp i Sverige. Och det har det ju gjort nu då. Och nu finns det ju, eller det fanns ju ganska tydliga krisplaner för. Jag pratade med en av mina kurskompisar som jobbar på SVA. Och det är mycket som är aktiverat nu. Men jag tänkte lite kort, för vi har fått en hel del frågor. Nu finns det otroligt mycket information om ASF på nätet. Det pratas om det i varenda nyhetssändning. Men det här är ju en virussjukdom som är helt ofarlig för oss människor, men som då är extremt smittsam mellan vildsvin och vildsvin, och mellan vildsvin och tamgrisar och tamgrisar och tamgrisar. Så att det är grispopulationen som ligger pyrt till. Och alltså det händer ju så otroligt mycket nu i rask tempo. Jag hörde senast på nyheterna för en liten stund sedan att nu har en del stora importörer av svensk griskött strypt importen. Man vill inte ha svensk griskött längre, och då får naturligtvis en stor effekt på våra svenska grisbönder.
Men jag tror att det är bara Sydostasien. De vill bara ha fett och benbitar och sånt. Så det är en ganska liten del av svensk.
Ja, Australien har det tydligen strypt nu också.
Okay.
Så att, och risken är ju, alltså, det här har ju funnits i flera länder i Europa. Men som sagt, det är ofolt för oss människor. Men det som är lite jobbigt med det är ju att det är ett otroligt tåligt virus. Alltså det kan överleva hur länge som helst i torra miljöer, i kalla miljöer. Så att man kan frysa in det här och sen plocka fram det och det finns kvar. Men jag kan äta upp det. Men jag kan inte ge det, slänga ut det i naturen. Det enda sättet att få koll på det här viruset, det är upphettning då som de allra flesta virus. Man vet ju inte riktigt varifrån det här har kommit nu då, men sannolikt så man har en misstanke om den här soptippen utanför Fagersta, och då är det väl förmodligen som så att någon som inte har riktigt koll på hur den här smittan sprids har tjackat en skinkmacka eller någonting på någon mack på väg hem från Tyskland, kallrökt skinka, och sen blev den kvar och så slängde man den på soptippen, eller importerat egen skinka eller eget kött någonstans ifrån, så länge det inte har varit upphettat då. Ett alternativ är ju att det är någon jägare som har jagat i någon av de här länderna som har det, åkt hem med skitiga stövlar, leriga skitiga stövlar, och den vägen spridit i naturen. Så att, som sagt, vi behöver inte vara så oroliga för oss själva, men det är ju otroligt synd om de grisbönder som nu redan till viss mån har drabbats, och får man in det här i populationen så, alltså, grisarna dör på en vecka, 10 dagar. Och
sen är det väl, det är inte bara grisbönder heller, det är ju liksom ett jävla liv om skogen.
Aja.
Som kan ju inte stoppar avverkningar och det ligger mängder med timmerflor i den här biten som de inte får köra där den, och det, jag menar, det är ju jättestora samhällspåverkan, förutom att vi inte får jaga.
Ja, precis. Vi jägare drabbas ju, och jag blev lite nervös för jag läste att det hade varit någon orienteringstävling i den här regionen bara några dagar innan de hade hittat det här första fallet, och om de orienterarna åker och orienterar någon annanstans med skitiga skor så finns det ju en risk att den här smittan sprider sig, va? Så det är trist. Så jag hittade faktiskt, jag jaktleder ju en del på en mark där vi har lite säljjakter nere i Småland, och jag hittade ett jättefint dokument på Jordbruksverket som man helt enkelt kan ge till jägare som då antingen kommer att jaga från andra länder eller som åker på många olika marker. För det är ganska basala, ganska enkla grejer man har att ta hänsyn till för att minimera spridningsrisken helt enkelt. Det handlar ju lite grann om att hålla rena skor. Har man varit i ett område som kanske har smittat, släng in kläderna i bastun och låt dem ligga en halvtimme på 60 grader plus, så dör det här viruset då. Men ja, nej, det var tråkigt, för att det här har vi varit förskonade från, och det är som sagt ett väldigt smittsamt virus som påverkar stora delar av samhället. Så det var väl en liten tråkig jubileums.
Men å andra sidan, jag menar, där det finns, där har funnits svinpest länge nere i Europa, där har de ju också, det som händer i Sverige nu, det är väl kopplat till någon sorts EU-koppling, alltså, för att det finns ju strategier för det här, för att ja. Det finns ju fortfarande vildsvin kvar i Tyskland och Polen och visst. Baltikum och sådär, där de har haft det här problemet länge.
Ja. De har ju, alltså de som agerat snabbt och hårt, jag tror Tjeckien hade ett utbrott, de lyckas ju få broms på det, va? Så att det är ju, många påverkas, men de säger att åtminstone ett år innan man kan konstatera att man är av med smittan. Men det går ju att få broms på den, men det kräver ju stora eftergifter och stora resurser. Så att, ja.
Det var ju en festlig början på ett
jubileums. Festlig början, nej, men vi hade ju i alla fall fanfaren.
Ja, jo.
Hörru du, ska vi göra som så, för de som inte är vana att lyssna på podden, som jag har för avsikt att lägga detta jubileumsavsnitt öppet, så alla kan lyssna. Och det som hela den här podden bygger på, det är ju primärt frågor från våra lyssnare som rör jakthundar, det är väl 90% av frågorna, några frågor rör även jakt. Så jag tänkte att vi tar väl och kör lite sedvanliga frågor och svar på dem, så får vi se, vi har lite mer att prata om, men det kan vi göra på slutet. Vi kan börja med en fråga som vi ser i lite olika tappningar. I det här fallet så kommer den från Patrik. Han skriver helt enkelt så här: är det något speciellt man ska tänka på när man ska kolla på en valp, i mitt fall en östlaika? Någon enklare typ av undersökning av valpen som man bör göra? Vill man ha en valp som är framåt, eller ska man leta efter en som är mer tillbakadragen och försiktig? Hur mycket säger egentligen tidiga beteenden som mod om hur valpen kommer bli som vuxen? Börjar vi i den ändan, så tror jag, Peter får väl säga emot om man tycker annorlunda, men jag tror faktiskt, och kanske lite tyvärr, inte att den unga valpens beteende på något sätt, eller i någon större utsträckning i alla fall, är en indikation på hur den blir som vuxen. Det finns väl säkert extremer, men jag vet att jag har sagt för ett exempel från egen uppfödning, där en kollega till mig som fick välja först, hon ville ha den absolut lugnaste valpen, och det fick hon. Hon fick välja den lugnaste valpen, en liten tikvalp. Den är nu 7 år senare nog den absolut mest aktiva, olugna hunden som finns då. Det här är en rolig diskussion tycker jag, för att det här vi pratar om i olika sammanhang, och vi ska inte fördjupa oss i det nu, men man har ju också det här med arv och miljö. Men jag tror inte att du kan dra några klockrena slutsatser genom att titta på en 6-veckors valp eller en 8-veckors valp och förstå hur den ska bli som vuxen. Eller vad säger du, Peter?
Jag vet faktiskt inte. Jag vet ju att jag har gjort det några gånger och valt valpar som jag har tyckt vara hur ska jag uttrycka, mentalt stabila. Alltså det här med energipåslag och såna där grejer, självständighet, det tror jag man kan jobba mycket med sen som hundägare, det tror jag. Men det jag har letat efter och några gånger varit väldigt koncentrerad på, det är ju den mentala stabiliteten. Hur reagerar de på plötsliga ljud? Hur länge dröjer det innan de en 8-veckors valp agerar när jag försöker ta kontakt med dem? Jag har ett exempel. Jag åkte upp till Umeå en gång för typ 39 år sedan någonting, för att välja en retrievervalp. Och en av de här valparna, en hanhund, kom inte fram och hälsa. Resten av flocken kom ju liksom kutande när jag kom in i köket där. Det var ju retrievervalpar och de höll på att laja och enormt energiska och så. Men längst bort i köket mot köksluckorna så låg en valp och vilade och bara tittade på mig. Den bara låg och tittade på mig alltså. Sen satte jag mig på golvet en bit bort. Och då tyckte han att jag var skapligt intressant och kom helt lugnt fram och nosade på mig. Så gick den tillbaka och la sig. Den valpen tog jag. Och det blev en otroligt stabil och mycket, mycket dominant hanhund. Mm. Alltså, jag har ingen aning om det, men just det där med mentala stabiliteten. Hur reagerar de på överraskningar, både på ljud och på när man rörelser och sådär. Fattar den egna beslut, om man säger så. Ser man en valp som funderar lite, jag vet inte om jag vill det här. Då, sådana saker tror jag att man kan se. Men det är en väldigt privat åsikt alltså. Men däremot det med energipåslag och sånt, det tror jag förändras väldigt mycket fram tills hunden blir vuxen. Det tror jag. Du valde ju den gråvaktel som du behöll, Mixa. Du valde ju henne därför att hon var först att klättra ur lådan.
Ja.
Eller hur?
Ja. Och hon är den lugnaste av mina tre nu.
Ja, och dessutom så då kan man ju tolka det som att hon är exceptionellt självständig, men det är hon ju inte.
Nej.
Hon är väldigt styrbar. Mm. Alltså, och för att vara den typen av lösen så är hon ju, jobbar hon ju relativt kort. Hon kommer och söker upp dig. Du har henne, behöver inte ha henne kopplad och så vidare. Det trodde man inte då när hon kröp i lådan och försvann.
Nej,
men... så att jag tror man kan, men det finns en mental grej här. Och det är att om man ser, man ska välja valp och så åker man till uppfödaren och så ser man en valp och så tror man själv att man ser någonting. För så, det är min erfarenhet av människor. Och då utgår man ifrån att det är på det sättet som man tror. Och så hanterar man valpen när valpen växer upp och när man fostrar valpen som om man hade rätt i sitt antagande. Och bygger man en bra relation med den valpen så kommer den valpen att formas av mig. Mm. Det tror jag.
Och det där gäller ju i många andra sammanhang också. Det vet jag att du har sagt det många gånger, just det här att har vi en uppfattning så agerar vi utifrån den uppfattningen, rätt eller fel. Och det är klart att vi påverkar, ja men typ exempel är de här, när vi tror att vi har en aggressiv hund, ja, en skithård, tuff hund, ja, och så agerar man från det. Man själva verkligen står en väldigt osäker hund i andra änden på snöret.
Det är vanligt, ja. Det är vanligt.
Nej, men jag alltså, och det här med att jag valde den som först kröp i lådan, det är sån här, det är hopplöst att välja valp. Jag jobbar med hundar dagligdags och jag har haft några stycken, men jag vet aldrig vad jag ska gå på när jag väljer valp. Så jag har haft det här som en liten kul grej bara, att jag brukar fråga vem kröp först i lådan då, och så tar jag den bara för att ha något att hänga upp det på. Den andra delen då, om man nu bortser från beteendet, om det är någonting du ska kolla på, några enkla typer av undersökningar som du skriver, Patrik. Alltså, jag förutsätter ju att den här valpen är 8 veckors besiktad av en veterinär, och då är de undersökt de fysiska egenskaperna. Till viss del så kryssar man i även mentalitet på de där papperna som man kan kolla på en 8-veckors valp, vilket tyvärr inte är någon garanti för att den här valpen aldrig kommer bli sjuk. Jag menar, höftledes dysplasi hittar du inte på en 8-veckors valp, va? Men i övrigt så tycker inte jag att det finns, alltså du ska bara förlita dig på att en veterinär har gjort den fysiska undersökningen som krävs. Och har man då ett protokoll som säger att utan anmärkning, så kommer man nog inte så mycket längre som privatperson.
Men du, det här tycker jag är intressant. Du, alltså, hur är det med veterinärutbildningen? Hur mycket tid lägger man på en veterinärutbildning på att lära sig läsa hundars mentalitet.
Nej.
Kan en veterinär bedöma en valps mentalitet?
Nej, alltså det är, jag tror att det är fem kryssrutor som står typ rädd, reserverad, öppen, glad. Alltså det är sån här allmänna, man ser om det är en hund som sätts och trycker i hörnet och darrar hela kroppen. Eller om den, som du säger, med din labbvalp kommer fram och lite tjena, vem är du?
Uh-huh.
Det är inte liksom, det är inte mer precis än så. Okej, Patrik, jag vet inte om det var svar på frågorna, men det tror jag. Jag hoppas det i alla fall. Så att vi skiftar nu till Jonas fråga som har en jämthundstik som är strax över 2 år. Och han har släppt henne i ett älghägn och som han skriver, det gick så där. Först gick hon väl runt lite med älgarna, kom tillbaka på en gång. Efter lite uppmuntran från husse så körde hon ett 5 minuters skällande och sen kom hon tillbaka och bara laja med lite kottar och pinnar och ville leka med de som stod och väntade. Så han skriver själv, det här är något kvitto på att hon är en omogen hund och har långt kvar till en fungerande jakthund. Hon är även då väldigt kort i söket, det är oftast mellan 50 och 200 meter. Nu börjar ju liksom den riktiga jakten och hunden är ju 2 år, så den ska ju förhoppningsvis jagas in ordentligt nu då. Och då undrar, frågan är enkel, kanske inte lika enkel att svara på, tips om hur han ska tänka och agera när han släpper den här något osjälvständiga jämthundstiken i skogen.
Ja, alltså har han bara släppt ett älghäng? Hon är 2 år, han har inte, eller vad då?
Ja, jag vet inte om hon släppte den förra året, då var hon ju 1, eller om han tillhör de som vill att de ska vara lite äldre, det framgår inte.
Men alltså det här är en jämthund, alltså nu är det bråttom, du gör så här, eller om det var jag alltså. Vi får träna på älgen nu, från 21 augusti får man träna älghundar på älg. Så jag tycker att du ska sticka ut imorgon. Väldigt, väldigt, väldigt tidigt på morgon och hitta älg. Släpp inte den här hunden på frisök om hon leker med pinnar och har sök på 200 meter. Utan alltså svintidigt på morgon i morgonbitti, hitta älg och hämta hunden. Gå upp i vind från den där älgen, släpp henne och så att hon direkt får kontakt med frilevande älg.
Jag tror att han bor norrut för att han skriver att höstens jakt börjar på lördag. Så att han får ju jaga på riktigt med henne.
Ja, nej men alltså hitta älg. Strunta i det där. Den här hunden är säkert skogsvan. Han är ute mycket. Det måste han ju vara då eftersom han säger att hon inte har någon sök. Så han har varit ute mycket med henne. Så hitta älg. Men tala inte om för tiken att du hittar älg. För då kommer du fucka upp sökningen totalt. Utan bara släpp henne där du vet att hon kommer få älg i nosen. Då kommer du få svar. Är hon verkligen så omogen som du tror? Eller är det så att hon inte bara har fattat vad fan det handlar om? Jätteviktigt att hon får älg, frilevande älg, nu att jobba med. Så hon skaffar sig rutin på det. Så skulle jag göra.
Och sen tror jag, Peter, att du håller med om också att eftersom han sannolikt då bor norrut, eftersom han skrivit att han ska börja jaga här nu. Jag skulle då, om du har en jämte och vill få den här att jobba som en riktig jämte, kanske undvika att släppa henne på stora jakter med 15-20 pass.
Ja, 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 ja. Nej, men alltså,
åka ut ensammen.
Ja, absolut. Tveklöst.
Så du inte har stötta
älgar i skogen. För är hon leksugen och inte fattar var skåpet står liksom, nu, då är risken att hon springer och lajar med en annan hund eller sätts bredvid någon passkytt eller någonting.
Ja.
Och det är därför också som du ska, även om jaktlaget ska ut på lördag, så är det, du är där 2 timmar innan. Alltså det, så har jag gjort jämt. Mm. För då är ju chansen större att älgen står och sådär. Så att det. Men presentera älg. Presentera frilevande älg så fort det bara går.
Japp, vi byter ämne helt och hållet och kommer till Niklas som har en beagle som nu, en tik som nu är 9 år. Snart är hon 9 år. Och han har haft mycket hundar, Niklas. Det har varit mycket stövare och det har varit, ja, det här är nog den första bigen som jag tolkar det. I familjen bor också 2 sällskapshundar. Men det som är lite speciellt med den här bigen och som har varit det länge, hon är en väldigt bra hund på alla sätt och vis, både jaktligt och hemma som familjehund. När hon var 10 månader gammal så skulle hon åka hälsa på lite släkt tillsammans med husse. Och där hon har varit många gånger tidigare och tycker att det är stenkul. Hon sprang in, men det hon inte visste var att i huset fanns vid tillfället 2 goldenhannar. Så när hon får in i köket så står de här goldenhannarna där och inte på något sätt är dumma. Men de intresseras för den här lilla 10 månaders bigletiken. Hon kastar sig på rygg, kissar på sig och efter det, och nu är hon alltså snart 9, så har hon haft väldigt svårt när hon ser hundar på promenad, på lite distans, även från bilen, när det är främmande hundar. Hon springer fram, skäll, reser ragg, skäller 5-10 sekunder och sen går hon därifrån. Hundarna hemma, hundar hon känner, inga som helst problem. Och nu är det ju, jag menar, det har gått många år sedan det här beteendet, för det började alltså efter den här incidenten med golden retrieverna. Och den första frågan som husse har är egentligen det, de tycker att de har försökt allt. Hur skulle de ha tänkt från början, Peter? Hur skulle de ha agerat när det här beteendet uppstod? Därför att han står nu i begrepp att skaffa en hund till.
Ja, alltså, nu blir det ju bara liksom
teori,
volley åsikter här, men jag tror inte att det här som hände med de här golden hanarna nödvändigtvis har så mycket att göra med det beteende hon har etablerat under 9 års tid. För att det som hände i köket där var ju att hon svarade, hon kastade sig på rygg och tömde sig lite, och jag menar, det är ju bara att vara extremt signalkänslig och svara på den här. De var säkert snälla, men de sprang emot henne, och fart emot kan ju upplevas som hot, och då svarade hon genom att kasta sig på ryggen och pinka och tala om att jag vill absolut inte bråka mer. Så det är inte helt hundra, men
om du har en hund med det här beteendet, oavsett om
exakt,
det var,
ja. Men alltså, och då, det bygger väldigt mycket på människan i sammanhanget, hur man själv svarar, hur jag som människa reagerar när hunden reagerar på det här sättet. Så vad man kan göra då är ju att välja att totalignorera beteendet, är ju en variant. Det händer, jag ser inga hundar och jag bryr mig inte om hur du reagerar eller så vidare. Och bara helt lugnt, ja, man ignorerar det helt enkelt och bara knallar på. Det brukar göra unga hundar ganska lugna när man själv inte sliter i kopplet eller börjar prata svenska med dem eller kommentera eller på något sätt bekräfta det beteende som hon visar. Så rådet då, om man ska skaffa en ny hund som man inte vill ska ta över det här beteendet då, det är att ignorera det. Det skulle jag göra. Behövs det så kan man gå in framför och skydda hunden och allt det där. Men ofta, så många gånger är det så att hundägare bejakar någonting som de egentligen inte vill ha genom att på något sätt kommentera det. Eftersom hunden inte pratar svenska så blir det naturligt så att när hunden får gör någonting och hundens människa som hunden litar på reagerar på något sätt och bekräftar hundens beteende, då fortsätter beteendet och det kan till och med öka då i de lägena. Vi är med, vi människor är med och styr oerhört mycket mer än de flesta tror. Så man ska liksom tänka sig för, är man med om någonting som han beskriver här och inte vet hur man ska göra, då ska man inte göra ett skit, och så ska man gå hem och tänka igenom situationen och fundera på hur ska jag göra nästa gång. För risken är att människan skaffar sig ett fast vanebeteende lika snabbt som hunden skaffar sig ett fast vanebeteende, och sen är spiralen igång liksom. Så tror jag. Men, och det är möjligt att de här två golden, det som hände när hunden var valp, bigen var valp, att det drog igång det där, det är mycket möjligt, men det är inte säkert alltså. För de här goldenhanarna kanske svarade perfekt när den här beagletiken kastade sig på golvet. De backade undan och de var vänliga och sådär, så det är inte alls säkert att det, utan det här kan lika gärna vara vaktbeteende, varningsbeteende. Jag ser en hund på långt håll, är ni med nu? Jag måste varna här för att det kommer en annan hund eller någonting sånt där. Så det är jätteofta kopplat till hur människan reagerar på hundens aktion.
Då ska du få följdfrågan, även om du har berört den lite grann. För att nu är husse på gång och ska skaffa en ADB, en valp. Och de här andra två hundarna som bor tillsammans med bigen, de har ju då adapterat hennes beteende. Det vill säga när de går på promenad alla tre, då kör de också igång där skällandet. Men om inte bigen är med, då har de det inte. Så att, och nu är han lite orolig att när ADB:n ska få samma beteende.
Men alltså, jag vet inte riktigt hur långt det här ska vi kunna prata om hela avsnittet. Men alltså, när man är ute och går med tre hundar, eller två hundar räcker. Hundar vill hela tiden ha, de har hela tiden en ständig omvärldskoll Hundar har sedan 1000 år nedärvt att de måste hålla koll på omgivningen. Det handlar om försvar, jakt, överlevnad och annat. Och de vill, den här omvärldsanalysen de gör ständigt, den är kopplad till att ja, vi måste tillsammans vara uppmärksamma. Så om någon hund, när man inte går med flera hundar och en hund reagerar på någonting, då reagerar den andra hunden omedelbart också. Det blir en vana helt enkelt. Och tricket när man har fler hundar och man vill ha koll på dem när man går samtidigt, då måste man gå med en i taget. Då och då, så att man, det är, hunden ska fråga mig hur ska vi lösa den här situationen. För att om de frågar varandra hur ska vi lösa situationen, ja men då går de ju igång om de ser en hund på långt håll, som det här exemplet då. Och om människan då reagerar genom att säga tyst, lugna ner er och dra hundarna bakåt i kopplet, då bekräftar man det som hundarna gör, och då ökar problemet. Jag inser att det här är teoretiskt, låter teoretiskt krångligt, men egentligen är det väldigt, väldigt enkelt ur mitt sätt att se då.
Så att vad han ska göra egentligen, att ADB-valpen får gå på lite egna promenader?
Det är jätteviktigt att han går in inom situationstecken, den här valpen han ska skaffa, med bara den.
Och alternativ kanske de två sällskapshundarna som inte blir som andra hundar. De
ja,
inte blir
alltså varva liksom. Men gå, för att den här valpen vill ju förstå sin omvärld. Och vem tittar valpen på för att tydligast förstå sin omvärld? Ja, inte är det människan.
Nej.
Eftersom hundar förstår varandra mycket bättre än de förstår människor. Så att du blir av med problemet genom att gå in då, eller lära den här valpen att den ska vara uppmärksam på dig och inte på andra hundar. Inte varenda promenad, men alltså tillräckligt många för att den här valpen ska tycka att du är begriplig att vara med.
Så får det bli. Så vi byter ämne igen och går till en fråga ifrån Björn, en annan Björn således, som då har fått överta en blandras tik. Det är Östlajka och Karelare henne, hon är 2,5 år och hon har aldrig fått jaga. Hon har under hela sitt liv hittills då levt på landet och gått mycket lös själv och varit på egen hand och bestämt det mesta själv. Hon har skällt både gris och älg och verkar väldigt orädd, kanske på gränsen till för orädd, skriver Björn. Hon är ju då, alltså hon har haft en tillvaro där hon har varit väldigt självständig, varit liksom lös, och hon också blivit väldigt självständig. Han skriver här att hon söker i princip inget stöd hos husse, utan hon jobbar helt för sig själv, men kanske lite ofokuserat. Nu ska han försöka jaga in henne. Den första frågan är det för sent? Och där skulle jag säga nej, som kort och gott svaret på den. Och hur man bör gå till väga. Du är inne på det här med hägn. Hägn är väl en jättebra idé för att träna följsamhet och inkallning och lite sådana grejer. Men i min värld så är ju alltså 2,5 år, karelare, östlajka. Alltså det bör finnas ganska mycket jakt i den här. Jag skulle inte bry mig så mycket om åldern, utan lite grann tänka som hur hade du jagat in den om hon var 1 år eller 10 månader? Prägling på de viltslag hon ska jaga, jobba med inkallningen. Ja, alltså, eller vad säger du Peter som är hundexperten?
Ja, nej men det låter, det här, för det första är det inte för sent, absolut inte. Den här hunden är 2,5 år och har vuxit upp och hunnit bli vuxen i huvudet och sådär. Så det är väl bara bra att hon 2,5. Jaga, mitt råd är att jaga. Men eftersom det förmodligen finns mycket jakt i den här och den är självständig, så försök vinkla in på rätt vilt. Kanske, jag vet inte var den här hunden jagar någonstans. Men finns det annat vilt, mycket annat vilt där den jagar än de viltslag som den här Laika-korsningen ska jaga, då är det ju smart att vinkla in den på rätt vilt. Och då menar jag att jakten drar igång här nu snart. På många håll har den redan börjat, så skjut grisar och älgar för den här hunden, skulle jag göra. Men jag tror inte att det är några problem att få igång. Han säger ju själv att den är självständig och den har skällt gris och älg. Så skjut grisar och älgar för hunden. Och så jobba som en jävla idiot. Ursäkta att jag svär en del. Det här podden ligger ju öppen, så nu får vi väl själv för att jag svär. Men,
ja.
Men jag ska dra ner lite på det nu genom att säga att att lägg mycket tid på följsamhetsträning. Och det kan du göra samtidigt som du jagar. När den här hunden väl kommer in till dig, koppla den inte då, utan in till dina ben och skicka iväg den igen, gång på gång på gång på gång på gång. Om den är så självständig som han beskriver, så tycker jag inte man ska koppla den här hunden första gången den kommer in när man jagar någon gång under typ 2 säsonger. För då lär den sig snabbt att jag känner mig inte färdig, då kommer jag inte. Så jobba mycket med själv, alltså följsamheten. Det, resten kommer lösa sig. Och sen det klassiska rådet då. Det är inte frågan om att jaga lördag förmiddag bara under den här säsongen, utan det är väldigt mycket jakt. Då kommer den här hunden att jaga. Lägg resten av tiden på följsamhetsträning. Det är inga problem. Om det nu är så att den är lite väl obetänksam, eller hur man ska uttrycka det då, när den jagar vildsvin och älg, så beror det nog till största delen på att den är orutinerad, skulle jag påstå. Den har inte lärt sig viltet. Och ur den aspekten så är väl riktigt bra häng med riktigt vilda grisar bra. Så att den får lite respekt och den lär sig tekniker och annat. Annars, det handlar bara om att jaga mycket. Den här behöver man inte 2,5 år. Här behöver du inte spara på krutet. Utan det är mycket jakt som gäller.
Ja, om jag någon gång skickar in en fråga till den här podden, så vill jag ha just det svaret, Peter, att du säger att jaga mycket hela hösten.
Ja, men det är väl mitt standardsvar, inte det? Ja, genom 200 avsnitt.
Jag gillar det.
Det ska hunden bli bra? Det finns en sån här gammal skojgrej liksom, att någon säger så här: du har sån himla tur, du får alltid fram hundar som funkar. Mm. Visst, det är möjligt att man har haft tur i sitt liv, men framförallt handlar det om 1000 åter 1000 timmars jakt. Ju mer du jagar med lösen, desto bättre kommer den bli.
Det har vi sagt många gånger i den här podden. Det gäller samma sak för hundar som för oss människor. Ju mer man tränar på någonting, desto bättre blir man. Så.
Och sen får vi, jag tror inte vi har några sådana frågor idag, men alltså vi får ju frågor om apportörer och sådär, den typen av hundar. Mm. Där ser det ju annorlunda ut. Du kan ju få fram en fantastisk apportör genom att jaga med en konstlat, rigga jaktsituationer i träningssyfte liksom, och få fram en fantastisk hund. Det är oerhört svårt med löshundar. Där är det nog den praktiska jakten som är svaret.
Rickard har skickat en fråga som belyser lite grann begränsningen med poddformatet. Han har nämligen skickat en film på sin jämthundshane som är 2,5 år, som är halt, och vill att veterinären skulle bedöma den här hältan. Jag har svarat Rickard på mejlen, därför att det här är ju som sagt svårt att beskriva för er andra, men den har en väldigt annorlunda rörelseavvikelse på sitt högra framben. Skitsamma, vad jag vill säga egentligen, därför att den här hunden hade stått med någon älg under 5 timmar och kommit tillbaka och var halt, och det här är någon dryg vecka sedan. Och den är fortfarande halt, och då undrade helt enkelt vilket vad han ska göra. Min rekommendation blev att jag tycker att med den hältan som syns på filmen så ska han söka veterinär, för det är hopplöst att säga på med hjälp av en film var hunden har ont och vad som har orsakat smärtan. Jag tror att det är armbåge eller bogrelaterade problem. Men budskapet är det här: jag tycker inte att man behöver ränna iväg till en veterinär så fort hunden är lite halt efter jakt eller efter någon annan aktivitet. Det finns en massa helt ofarliga orsaker till en hälta. Har man varit halt så pass länge som den här hunden och har en så pass tydlig hälta som den här hunden har, då tycker jag att man ska söka veterinär. Jag brukar säga att man ska se en tydlig förbättring på ett par, tre dagar. Men har man liksom en hälta som ser likadan ut efter 5, 6, 7 dagar, då bör man nog kolla upp den. Men har man en gradvis förbättring så kan man ju ha is i magen och inte belasta hunden helt enkelt.
Har vi gjort något specialavsnitt om hältor?
Ja, det finns till och med på film också, tror jag.
Just det.
Flera stycken där jag pratar om armbågsdysplasier och
just det.
Annat spännande.
Ja, men för det där är ju standard problematik.
Marcus har skrivit ett mejl som, det här är också en sån där mejl som nästan skulle kunna leda till ett helt eller åtminstone ett halvt avsnittsresonemang. Vi har ju pratat om det här med pejlar, vi har sagt att vi ska göra ett specialavsnitt kring pejlar med en kompis till oss som är otroligt duktig på teknik, därför att det händer otroligt mycket inom pejlvärlden just nu. Det kommer nya pejlar på löpande band, och vilken teknik är det som råder och vad komma skall? Det kommer. Marcus är uppenbarligen så pass gammal så att han är i vårat härad skulle jag tro. För han skriver att när han började jaga så hade man ingen pejl på hunden. Och det har ju både jag och Peter varit med om. Mejlet är lite grann... Ja, så det, vad han egentligen säger är att han tycker, budskapet är att han tycker att alla som har jakthund idag borde testa att jaga utan pejl. För han upplever att han har jagat både med och utan pejl och att pejlen förtar lite grann av det här som var tjusningen och det han beskriver som hantverket på den tiden man fick både jaga in och jaga med hundar utan pejl. Och jag förstår honom, för det var ju likadant liksom det här vi pratar om idag. Många av de råden vi ger, framförallt när det gäller inkallning och hundar som inte tar sina slag tillbaka, så säger vi ju använd tekniken, det vill säga gå i hundens löpa, gå i löpan och möta upp hunden på vägen till exempel. Det kunde ju inte vi göra på våran tid, utan man fick snällt stå och vänta tills hunden kom tillbaks. Hunden var tvingad att ha en återgång, för det var ingen som hade någon koll på var den fanns i skogen. Sen finns det ju avarter med det här med pejl som Marcus också tar upp, att man använder ibland på ett jaktetiskt felaktigt sätt, alltså att man tar bilen och flyttar runt och ställer sig i förhåll och såna här grejer. Och jag köper mycket av det Marcus skriver. Det som jag, skälet att jag skaffade min första pejl, det var när vi fick in vildsvin på marken. För då kände jag att jag vill ha koll på om min hund plötsligt tystnar, så vill jag veta vad den är ifall den åkt på stryk. Och nu är ju pejlen liksom, jag kör alltid pejl på mina hundar, och det är klart att det finns för- och nackdelar, och lite som Marcus skriver, det fanns ju en tjusning med att jaga in hundar och jaga med hundar utan pejl. Men varför inte? Alltså det är ju en spännande grej som är van att ha pejl. Testa och åka ut någonstans och släppa hunden utan pejl, så får man både träna på tålamod och framförallt måste hunden fixa sin återgång.
Men alltså jag kan inte riktigt se varför man inte kan göra både och. Alltså han skriver ju att jaga in en löshund är ju ett hantverk, och det håller jag med om helt och hållet. Men pejlen är... Alltså det är ju inte nödvändigt att använda pejlen ständigt och jämnt på alla möjliga sätt. Utan dels är det som du säger handlar om säkerhet. Men jag använder på jämtarna, så använder jag ju pejlens hjälp med att lära mig hur hunden jagar. Så att jag lär mig snabbare att läsa hunden med hjälp av pejlens hjälp då. Du kan se vad som är på gång, du kan se vad som händer. Jag använder pejlen också, vi jagar ju på massa olika marker, och man går över till satellitkarta, så ser du var hunden står, terräng och så vidare. Så att det är ju liksom ett hjälpmedel, men man behöver ju inte använda pejlen till att ständigt öka effektiviteten i jakten. Utan jag tycker att jag som är hundnörd tycker att det är kul att se hur beter sig hunden. Alltså jag kan ju se vilken hastighet den har till exempel. Jag ser när den går ner i tempo, då vet jag att det är slagarbete och sådana där grejer. Alltså för mig har tekniken blivit gjort jakten mer... Jag är tillsammans med hunden mer.
Ja, jo, men jag håller med dig. Och sen är det ju som, och det skriver Marcus också, att då när man inte hade pejlen, då lärde man sig ju marken på ett helt annat sätt. Man visste vad normalt sett älgarna tog sina löper, var de brukade ställa sig och så vidare. Så är det ju, därför att när vi jagar på vår hemmamark, då när vi ser ett upptag som går loss, då vet vi ju nästan exakt var grisen kommer ta vägen. Vilken vass kommer den ställa sig
i? Ja.
Och det är ju faktiskt så här, och jag ska verkligen inte peka finger, för jag kan ju känna själv att jag står med den jävla pejlen i handen i stup i kvart.
Du använder den mer än jag. Ja. Det gör du. Alltså, men det beror ju också på att du har kortare hundar.
Ja.
Alltså det är mer... Alltså, det är ett annat jaktsätt kan man säga.
Nej, men jag menar, du var ju med i vintras, det här med säkerheten. Det är ju faktiskt så att utan pejlen så hade jag haft en hund mindre.
Ja, den hade drunknat i isarna, så är det ju. Men jag tänker, när vi ändå är inne på det här ämnet, alltså... det finns en grej i det han säger som man skulle kunna tolka som... Den moderna tidens jakt är... Det är väldigt bråttom jämt.
Ja.
Alltså det är lite så att jag tänker nya jägare och så, eller relativt orutinerad jägare kan nästan få för sig att jakt går till på följande sätt. Man går ut i skogen, skjuter ett djur och går hem. Alltså att det är sånt. Jag har hållit på med det här väldigt, väldigt länge yrkesmässigt i många, många år. Och jag känner mig långt ifrån fullärd. Alltså, man kan ju ett och annat vid det här laget, men jag är långt ifrån fullärd. Det är det som är grejen som jag upplever med jakten då, framförallt hundjakten, att man lär sig nya grejer varenda säsong och man blir bättre och bättre på att läsa vilt och så vidare. Och det där ska jag vilja koppla ihop med det som hände i förrgår kväll när jag var ute med en av mina söner som var med väldigt mycket när han var pojk, jämt. Men sen kom ju liksom pilsner och tjejer och sånt in i hans liv och då Stockholms liv och så. Han flyttade till Stockholm, bodde där 4-5 år. Nu är han tillbaks och vill liksom längtar efter skogen igen och jaga och sådär. Så att nu har han plockat upp de där gamla kunskaperna. Och i förrgår var vi ute och jag sa, jag tror att det brukar stå en bock där och där. Prova. Och så smög han och jag smög bakom honom och han smög. Och till slut var vi inne på 35 meter från den här bocken. Han hade bössan uppe och jag tänkte att jag hade nog skjutit i det läget. Eller jag hade skjutit i läget. Men bocken stod inte exakt i bred sida. Man såg inte buklinjen på den därför att den stod, bonden hade inte tröskat vetet på det där gärdet. Som visserligen var lågt men det var ändå stående vete. Så att långsamt kom han smygande tillbaks mot mig igen utan att skjuta och så gick mot bilen och så sa han att det här var otroligt spännande och bla. Jag är väldigt nöjd med att han inte sköt av den enkla anledningen att om man varenda gång som ny jägare är, och målet är att bara så fort som möjligt skjuta en råbock, en dovhjort, en gris eller vad det är någonting, då missar man att lära sig hur viltet fungerar. Alltså att bli jägare och lära sig att bli duktig på det här, det handlar om att lägga väldigt mycket tid på att bara studera viltet, naturen, hur går viltet, var hoppar de in i skogen, stannar alltid rådjur ut och visar upp sig innan det kastar sig sista biten in i skydd och så vidare och så vidare och så vidare. Och målet konstant är det här snabba, ut i skogen, skjut ett djur, flåre, laga till det, sen är jakten slut liksom. Jakten är så otroligt mycket större. Och det hänger ihop med det han säger med pejlen.
Ja, jo, men så är det ju.
Det behöver inte vara så bråttom, utan ut i skogen, släpp hunden och upplev det som händer. Jag har ett annat exempel. Och för några år sedan var jag uppe i Västernorrland och min då väldigt unga jämtenstik, en av jämtarna, hade 2 timmar ståndskall på en björn. Jag kom inte åt att skjuta björnen, ingen sköt björnen. Efter 2 timmar kom hon tillbaka till mig och var totalt mentalt slut. Det var den säsongens bästa jaktdag för mig. Att uppleva det bara. Alltså det finns ju så... Tyvärr tycker jag att det är lite för mycket fokus på att dra ner vilt i parti och minut. Att det är det som allt handlar om liksom.
Ja, vi hade ju varit ett par avsnitt sen, hade vi en ganska lång utläggning om det här med vad som gör en bra och dålig jägare. Och tillbaka till det vi sa om hundar förut, ju mer man tränar på något desto bättre blir man ju i verkligheten. Jag vet att jag för många herrans år sedan, när jag ägnade mig mycket åt smyg och vakjakt, brukar roa mig med att under lågsäsong ta med mig kameran och försöka smyga in och få bra bilder. Och det är ju precis samma sak. Alltså försöka komma så nära så att man behövde inte ha något 300 mm teleobjektiv på för att få schyssta bilder. Det ger träning.
Ja, men alltså jag har jobbat för jaktpress och media, liksom jaktmedia i många år. Liksom, och tro mig, det är betydligt svårare att få en bra bild på en råbock än att skjuta den.
Ja.
Alltså klarar man det, då börjar man bli rätt vass på att jaga.
Ja. Nej, men det blev en lång utläggning om det här med pejlar, men jag tänkte på det också. Hur många gånger har vi på de här 200 avsnitten svarat på frågor där hundar har dålig återgång och det visar sig då att husse eller matte har suttit och hämtat hunden i bilen hela tiden. Apropå det du sa, det här med att det ska vara så effektivt. Istället för att sitta och vänta så åker man och hämtar upp bilen hunden i slutet på löpan för att den är seg tillbaka.
Ja, men alltså...
Det kunde vi inte göra för 25 år sedan. Man fick snällt stå och
vänta. Nej, men när jag var barn i Värmland, alltså, det var aldrig problem med återgång.
Nej.
Någon gång. Nej. Det tog jävligt lång tid ibland, men visst kom hundarna tillbaks.
Ja. Ja, vi skapar en del problem kanske själva. Men vi, nu lämnar vi Pejl, för det var egentligen mest en kommentar. Men jag tycker det var intressant att diskutera. Vi går till Gabriels fråga som är en... två frågor egentligen. Det ena är vad vi har för erfarenheter angående hundars förmåga att ställa kronhjort. Jag tror vi har svarat på den här förut. Alltså kronhjort är ju inte något vilt som gärna ställer sig. Möjligen en brunstig kronhjort kan ställa sig för hundar. Men jag tror inte att... ja, vad säger du Peter? Det...
Nej, men alltså jag hade en gråhund förut som sista gråhund jag hade som ställde dovhjortar så dånamnet. Men det var ju brunsthjortar.
Ja.
Och jag menar, du kan ju själv ställa en brunstig dovhjort. Alltså så att det är inget ståndvilt skulle jag påstå.
Nej, så det, du kan nog ha en hur duktig ställande hund som helst, men det är svårt att få tag på kronhjortar. De brukar tvärtom ha en förmåga att dra spikrakt rakt ut ur sonten.
Men kronhjort bejagade hund, då kan det gå rakt ut och väldigt långt.
Men den andra frågan då Peter, som du är nog mest lämpad att svara på. Jag är ganska säker på svaret, men du får ta det. Han går och funderar nu, Gabriel, på att köpa en spets. Och han undrar om det är någon av raserna. Och då pratar vi ju, gråhund, jämthund, laika, karelare och så vidare. Är det någon av dem som är bättre på att ställa djur än andra?
Ja, man menar alltså att få stopp på ett djur i rörelse.
Ja.
Ja. Nej, alltså det där är ju genetiskt en individfråga. Och jag tycker man borde lägga väldigt... Alla som är intresserade av att köpa sin första ställande hund, en spets, borde titta väldigt noga i jaktprovsresultat och sånt för att ta reda på om omställningsförmågan är bra. För det där tror jag är svårt att lära en hund, utan det måste finnas genetiskt, alltså viljan att få stopp på vilt i rörelse. Men det finns en annan grej som är intressant i det där sammanhanget. Vill man att en spets ska vara duktig på att få stopp på en älg eller en gris eller en björn som är i rörelse? En björn är nog tveksamt, den bestämmer nog själv. Men låt oss säga en älg som är i rörelse. Då måste den spetsen vara i otroligt bra kombination och rätt styrketränad. För det handlar om hastighet. En älg som travar och flyr undan. Ska hunden få stopp på den, så kan den inte ständigt springa bakom älgen. Den måste upp snett i sida, helst snett framför, då stannar älgen. Så att det är två grejer. Dels är det genetiskt, hunden måste ha det i huvudet att den verkligen vill göra de här extra grejerna som det innebär att gå upp vid sidan om en älg istället för att hela tiden vara bakom. Men då måste den också vara i toppkondition. Så att det pratas ju väldigt mycket om att det är så svårt att få älgarna att stå tidigt på säsongen. Det har vi hört många gånger. Eller hur?
Mm.
Och då utgår man ifrån att älgarna är mer spattiga tidigt på säsongen. Jag tror att det till en viss del beror på att hundarna är fysiskt otränade när jaktsäsongen börjar. Du förstår ju själv att gå upp jämsides med en älg som travar. Det kräver en del fysisk kraft.
Jag tänkte på en annan sak nu blir det en liten utsvävning igen här. Och det är egentligen inte riktat till Gabriel och hans fråga om spetsar kan ställa kronhjort. Men en väldigt vanlig fråga som vi får till podden, det är ju folk som står inför att skaffa sin första jakthund, vilken ras de ska välja. Och så får vi olika förslag på raser. Och alltså, om i den mån det nu är några nya lyssnare som lyssnar på det här avsnittet, så är det enligt vårt sätt att se det, så är det här liksom fel väg att gå, att börja med att välja ras. Det första man ska fundera på, nu som sagt är det här kanske inte aktuellt i Gabriels fall, han bara exemplifierade, men jag menar, ska jag ha en hund som primärt jagar kronhjort? Ja, men jag är sugen på en spett, och så försöker man kombinera det där. Det blir liksom fel, utan den första frågan man ska ställa sig när man ska skaffa en jakthund är: vad kommer jag jaga för vilt? Vilken typ av marker kommer jag att jaga på? Kommer jag jaga ensam eller kommer jag alltid jaga i ett jaktlag och så vidare?
Och hur ofta kommer
jag jaga? För det är ju det som avgör vilket i slutändan blir lämpligt rasval. För att jag, alltså skälet att jag har vaktelhundar. Och nu har jag också en som jagar som en spets, men mycket, mycket kortare. Det är ju därför att jag jagar väldigt mycket som hundförare på en mark i Småland, där vi har både kronhjort, dåvilt, vildsvin, älg. Och de som kommer och jagar vill ha fart i skogen. Och då ska jag inte ha någon specialist då. Jag är jättesugen på en jämthund. Men det har liksom inte, den jakten jag har bedrivit har inte varit jämthundsjakt. Så det är väl för de eventuella som går i hundtankar. Tänk inte att jag tycker att en border terrier eller en vaktel eller en gråhund är jättefin. En sån vill jag ha, utan börja med att fundera på hur tänker du jaga med din hund.
Ja visst, och jag menar vissa jagande raser är födda för att jaga och nästan enbart jaga.
Ja.
Och då gäller det att man jagar mycket. Sen finns det andra raser som tycker det är skitkul med vildspår och bara hänga med och apportera lite och lite sånt. Då kan man ju aktivera hunden utanför den praktiska jakten på ett annat sätt. Jag kom på en annan grej apropå det här med ställande hundar. Det finns ju, jag hade faktiskt en annan grå än jag hade. Ja, den träffade du, Kajsa.
Mm, jag träffade henne in i det sista.
Ja, hon var ju väldigt extremt spårnoga. Så att hon, det fanns ju inte hennes huvud att gå i kappen älg, alltså överhuvudtaget. Då gick ju hon och dutta i 2,5 km i timmen. Det ledde ju inte helt sällan till att hon inte stressade älgen alls, vilket innebär att, och en älg som flyr undan och sen får vara i fred, den stannar ju ofta. Så att hon hade ju en annan teknik. Alltså hon sprang inte alls hårt för att få stopp på älgen, utan hon gav fan i älgen i princip och bara lajade med spårlöpan. Och då stod älgen igen 900 meter längre fram.
Hela hon var väldigt cool och avslappnad.
Ja, hon var jävligt cool, den här grunden, det var hon verkligen. Så att det finns många vägar att komma till älgen, eller Rom heter det väl från början.
Nu när vi är inne på avdelningen spetsar och vilket vilt de ska jaga, så ska du få den här funderingen, Peter. Det är William som har en karelare, alltså en karelsk björnhund som är 15 månader. Den ska förmodligen, misstänker jag, jaga älg och möjligtvis också vildsvin eller björn. Men den här tiken har nu på två släpp plockat och ätit upp 3-4 tjädrar orrar. Det är inte någonting som Husse är jättenöjd över. Han frågar helt enkelt, vad kan man göra?
Ja, den här skogsfågeln har ju varit och plockat blåbär antagligen.
Sannolikt
gått på backen och käkat. Ja. Och sen kommer en karelare i 40 km i timmen. Ja, det där är ju unghundstrams och så vidare. Men och jag tror inte det handlar om hunger, utan det är nog...
Det är nog lite jaktlust och...
Ja, precis. Och äter upp, vet du fan. Men den nackar de väl antagligen. Ja, alltså svaret på den här frågan är rätt så enkel. Se till att veta vad du släpper på. Den är 15 månader, förmodligen inte skjutit någon älg för den här karelan, så att se till att du vet vad du släpper på. Alltså så att den här hunden fattar varför den är född. Inga, undvik frisök i skogsfågelmarker, utan leta reda på älg helt enkelt och släpp i vind, utan att tala om för hunden att du ger hunden älgen, är klart. Men och är det så att du har, att en annan hund har ställt en älg någonstans, prata med polaren där och se om han kan kalla in den hunden, och så släpper ni karelan i vind från den älg som du vet finns där och så vidare. Så att du vinklar, alltså det är ett slags superprägling kan man säga. Och sen 15 månader, skjut en älg i rätt läge, sen kommer den här tjäderår problemet att minska med stor sannolikhet.
Det tror jag med, alltså en prägling med andra ord. Skulle man vinna någonting på att släppa hem en tjäder och lägga på gårdsplan, ja, och visa alltså intresse, så korrigerar man.
Ja, men egentligen borde jag ju svara så på frågan liksom, att skjut några tjädrar, häng upp dem och fya hunden åt sig in i helvete. Men alltså...
Ja, det ena behöver inte ta det andra.
Nej, men jag tror att han skulle ta det första rådet främst. Alltså, för det där med att korrigera en karels björnhund
som är 15 månader.
Då måste man veta vad man håller på med och sådär. Och det kan, dels kan det förstöra relationen med människan och massa annat. Så prova tips 1. Funkar inte det, om det är så att den här karelan framåt mitten på december har plockat 36 tjädrar, så hör av dig igen då, så får man väl börja med korrigering.
Bra. Då lämnar vi tjäderätande karelare och så går vi över till en fortsättning på en fråga som vi fick förra veckan, tror jag det var, ifrån Albin som hade en kopp, om jag inte missminner mig, som hade diagnostiserat med ganska grav höftledsdysplasi. Jag tror det var det på båda höfter. Och det var lite oklarheter kring det där, så jag bad Albin komplettera med mera information, vilket han nu har gjort. Och Albin, jag har läst dina två kompletterande mejl här, så nu har jag en större förståelse till varför den här hunden fick smärtlindring. Det är några saker som jag, om jag ska säga så här, för din ursprungsfråga var, kan man jaga med hunden? Som jag tolkar dina mejl nu, så är ju hunden fullständigt obesvärad, aktiv, pigg, glad, visar inga tecken på smärta, men den tar hoppsa steg, alltså håller upp ett ben någon gång emellanåt. Och de här hoppsastegen verkar ju inte heller helt ha försvunnit på den här kuren smärtlindring som hunden har stått på. Din ursprungliga fråga var, hur kan man jaga med hunden? Ja, utifrån det du har skrivit nu så skulle jag definitivt säga ja. Sen är det så här då, jag har ingen aning om vilken veterinär du har gått till och om det är någon som är duktig på det här med ortopedi. Hoppsasteg kan vara en effekt av höftledsdysplasi, alltså att den här höftleden känns som den håller på att halka ur. Det är lite obekvämt och så tar hunden ett hoppsasteg.
Vad fan är hoppsasteg?
Alltså det är typ att du går som vanligt, så plötsligt håller upp ett bakben i ett steg, hoppar över och sätter ner höger bak i en frekvens liksom. Så att du håller upp höger bakben. Nu borde den satt ner höger bak, men det gör den inte, utan håller upp det.
Men själva ordet kommer från hoppsan eller vad fan?
Nej, det är såna här hoppsasteg som människor gör. Nu ska jag illustrera, det här ser ni inte heller. Den här, alltså man går så här och sen så tar man...
Snyggt, veterinär.
Ja, nu förstår jag
förstår jag precis.
Ja. Nu har jag visat ett hoppsasteg. Det fick ni inte se, var glada för det. Jo, varför jag undrar var har varit hos för veterinär, det är för att ett annat skäl till en hoppsasteg, det är det här som vi kallar för patellaluxation, som för övrigt också finns på film. Det vill säga att knäskålen kan hoppa ur. Jag förutsätter att den här veterinären har kollat knäna, men är det inte gjort ordentligt, för de som har patelluxation, de svarar inte på smärtlindring. De hoppar vidare lika glatt i alla fall. För det gör inte ont och det blir en mekanisk låsning i knät som gör att de tar det hoppsasteget tills knäskålen poppar i igen. Då går man vidare som vanligt. Men det kan alltså vara höfterna som blir lite obesvärade. Men höftledsdysplasi har vi pratat om 1000 gånger. Man kan inte bota det. Det är en medfödd anatomisk defekt. Du kan alltså bara behandla symptomen och det gör man genom... Ja, fodertillskott i form av glukosaminer, man håller hunden i rätt vikt, den får absolut inte vara överviktig, och man ser till att den är välmusklad, bra musklad och bra rörlighet. Och det är ju jakt en alldeles utmärkt aktivitet för att få till det. Smärtlindring vid behov. Sen om det här så småningom leder till artroser, då sitter du i ett annat läge, men det står ingenting om artroser i de här mejlen, så att jag skulle ju bara testa. Funkar hunden bra i skogen, så kör på. Märker du att hunden blir skitbesvärad, ja då hamnar du i ett annat läge, men då får du väl höra av dig igen. Ja, det var det. Då ska vi faktiskt ta en sista fråga, Peter, och det är ifrån en hund som heter Knut, som du träffade på Gästrike Vildhägn i somras. Och det här är majoriteten vaktel, men med ett litet inslag av labbe. Du stämplade den här hunden som en 80-talsvaktel och kom med tipset att man skulle köpa en skyddshjälm från nationella insatsstyrkan. För det här var en väldigt aktiv, intensiv hund. Och nu har husse Adam varit och släppt den här hunden i hägn igen. Likvärdiga grisar som det var i Gästrike, det vill säga ganska tuffa grisar som den här hunden retade upp ordentligt, och det lät som några rejäla sammandrabbningar i tätingarna. Det gick inte att få in hunden, han tyckte det här var dökul med de här arga grisarna. Efter en halvtimme, sex man och en hov så lyckades de få tag på hunden. Problemet är att han har precis samma beteende i skogen, Knut. Det vill säga han är svår att få in och han går ganska hårt åt grisarna. Ju argare de är, alltså vildsvinen, desto argare verkar hunden bli, eller snarare ju roligare är det. Och då är Adams första fråga, kommer det här att funka om man kastrerar honom? Kommer det bli bättre? För att han känner att det här jaktsättet är en ganska hög skaderisk på. Ja, Adam, tyvärr tror jag inte i det här fallet att en kastration hjälper. Vi har ju sagt ibland att vissa hundar använder testosteron på slaget till att bli lite kaxigare i skogen.
De jagar på ilska.
De jagar på ilska. Det låter inte som din hund jagar på ilska, utan det låter som din hund har skitkul och reta upp grisar och de blir arga, då blir det bara ännu roligare. Han behöver inget testosteron för att tycka att det där är roligt. Han bara tycker det. Och klipper bort bollarna och testosteronet försvinner, kommer han förmodligen tycka att det är precis lika roligt i alla fall.
Men han kom, alltså, man vet ju aldrig. Jag håller med dig. Det är förmodligen så. Men det är ju när han blir omkullsprungen liksom, och när han liksom tvingas brottas med grisarna, så är det klart att han blir förbannad. Alltså det tror jag nog. Men initialt så tror jag att han, jag har ju sett den här hunden, han jagar för att han tycker att det är, han är inte rädd för någonting, och det är omåttligt kul att mäta sig med viltet. Så det tror jag att du har rätt i.
Jag kan ju säga det då, alltså det man skulle kunna testa, Adam, det är ju att kemiskt kastrera hunden, bara för att se om du får någon effekt. Därför att det är ju reversibelt. Märk att det blev ingen effekt, jag vill inte ha en kastrerad hund, då ger du inte något nytt chip, utan då har du ju liksom fått ett kvitto på om det funkar eller inte. Det är ofarligt liksom. Och det är väl det man kan testa.
Så är det. Och frågan är, vad ska han göra?
Eller? Ja, frågan var egentligen om du skulle hjälpa med kastration. Men eftersom vi inte tror att det hjälper, då är frågan, vad ska han göra?
Ja, alltså, det här är ju en delvis en känslig fråga också. För att vi kan ju inte ha hundar som ger sig på vilt i skogen. Liksom. Så det är väl... nummer ett är ju att han måste jaga med skyddsväst då. Annars kommer han ju dö i skogen den här. Och nummer två är att går han in så hårt, blir det ingen ändring på det här, då är det munkorg som gäller. För han får inte bita i vilt, alltså han får inte bita i friskt vilt. Och så det tredje då, man måste ha styrning på den här. Du måste jobba så att du har följsamhet, eller måste, men du måste göra allt du kan för att kunna bryta hunden i olika lägen. Så att den gode Knut som nu är två år ska ha någon sorts hjälp och bli injagad, det behöver vi inte tänka på, utan nu är det styrning i skogen som gäller.
Ja, det lät ju som att det kanske är svårt att få den helt 100%, men om du har sex man och en hov för att få in honom och det är samma beteende i storskogen, då känns det som att backa bandet och jobba en del med följsamhet och styrning och lydnad är behövs.
Precis, och sen är det i förlängningen då, om det nu är så att det inte går att komma till rätta med det här problemet och att trots munkorg och inkallningsövningar så flyger han på varenda grisen upptäcker i skogen, då kan det ju vara kanske läge att fundera på om man ska antingen utbilda sig till eftersöksjägare själv eller omplacera Knut till för eftersöksjägarna behöver ju släpphundar.
Ja.
De behöver hundar som går i kapp och så fort som möjligt drar ner och håller fast eller i vissa fall avlivar skadat vilt. Vår uppgift eller eftersöksjägarens uppgift är ju att så fort som möjligt förkorta skadat vilts lidande. De hundarna är ovärderliga, alltså som jag ser det. Så ska det finnas en duktig släpphund i varenda eftersöksekipage, faktiskt.
Ja, bra Peter. Jag måste faktiskt berätta en rolig grej. Du vet redan om det, men jag kan berätta för alla andra. Mitt arbete är ju ganska spännande. Jag är ju normalt sett pysslar nästan uteslutande med hundar och kirurgi. Men jobbar också en del med datortomografi. Och här om dagen hade jag den mest spännande patienten jag haft under alla mina år som veterinär. Jag hade en knappt 6 meter lång och 57 kilo tung nätpytonorm som jag skulle göra en datortomografi på. Det var roligt.
Ja, det kan jag tänka mig.
Den var otroligt stark. Det är häftigt med ormar. Alltså.
Det är bara muskler.
Ja, ja, det var bara en liten utvikning. Vi hade tänkt att avsluta det här med det här jubileumsavsnittet med vi har ju faktiskt en gång i månaden till våra Patreon-medlemmar som ligger på någon av de två högre nivåerna har vi ett lotteri där vi lottar ut, tycker jag själv, bra grejer till jakt och jakthundar. Vi hade tänkt att göra det idag, men vi har inte riktigt kommit överens med våra kära sponsorer Astro Sweden om en bra pryl än. Nu ska Peter ner och jobba på Astro i veckan som kommer, så att vi ska se om vi kan plocka fram något pris och få återkomma det till nästa avsnitt. Utöver det så kommer också inom inte allt för långt bort så kommer också Peter med sin nästa föreläsning som kommer handla om hundar och tid. Som kommer på Patreon naturligtvis. Så det blir väl den sjätte.
Men nu, det här ska ju ligga öppet, eller hur?
Ja, just det. Då måste man vara medlem i Patreon.
Precis. Och du kan inte du förklara för folk, du som är bra på det, hur man gör då, för om man blir medlem på Patreon?
Jo, för att bli medlem på Patreon så funkar det så här då. Man går in på Patreon, patreon.com. Och sen så söker man efter jakthundar och jakt. Och då kan man då ansöka om medlemskap. Och då har vi tre olika nivåer. Som där den första nivån, då har man fri tillgång till alla våra poddavsnitt. Och de är ju, som ni har hört, de är ju, och det var ett av skälen att vi la oss på Patreon också. Vi vill inte ha reklam, finansierade poddar. Så då har man tillgång till alla poddar. Lägger man sig på nivå två, som heter VIP om jag inte missminner mig, så har man tillgång till alla våra poddar plus de filmer vi producerar. Och lägger man sig på den som jag tror heter VIP specialnivå nummer 3, så har man tillgång till alla våra poddar, alla våra filmer och de föreläsningar som vi lägger ut en gång i månaden. Varannan gång Peter, varannan gång jag. Och de två övre nivåerna är man dessutom berättigad till en respektive två lotter i vårt månatliga lotteri.
Duktig du är. Det var klockrent.
Det var det, va?
Ja, ja.
Du kände,
ja, ja,
att det flöt.
Ja, ja.
Ja, det var avsnitt nummer 200, Peter. Hur många blir det till?
Ja, det är lyssnarna som avgör.
Det är lyssnarna som avgör. Länge. Vad skönt. Då så, slipper, ja, vi bestämma. Ja,
vi slipper fatta beslut. Sånt där gillar jag.
Underbart.
Någon annan fattar beslut. Och så slutar vi väl då som vi brukar, eller?
Ja, det har vi gjort i 200 avsnitt, så vi får synd att bryta det.
Om någon
frågar oss.